Du lytter til P1.
Jeg hedder Hassan Preisler, og i denne sidste sending inden sommeren skal jeg atter mødes med norske Hilde Sandvik og svenske Åsa Linderborg, og jeg ved, at de i dag vil påstå, at der ikke er stor forskel på Mette Frederiksen og en italiensk fascist.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Plutselig er det som det haste. I løpet av en uke har kongelige og politikere valfartet til Arktis, fra Svalbard til Grønland, som om det gjaldt liv og død. Kong Harald ble kjørt i land med traktor på Bjørnøya, 88 år gammel, og slo fast dette er en del av Norge, og derfor er vi her. Danmarks nye kongepark suste av gårde til Færøyene, og Mette Frederiksen dro med seg Macron til Grønland. Hva er det de vet som vi bare aner konturen av? Tror dere?
Ja, altså det lød som, da du sagde, hun havde Macron, så lød det som de der små kager, at ja. Mette havde sådan en med til. Altså det var det jo ikke, det var jo en stor global spiller på den politiske scene. Altså Emmanuel Macron har været i Grønland, ikke?
Ja. Ja, han har det. Og alle de andre rejste op. Ja. Og bunader brugte de til og med det danske kongeparet på Færøyene, så jeg.
Altså nationaldragt, ikke? Ja, kongeparet havde færøsk nationaldragt på, ikke? Med kvaster og hvad hedder det, sølvknapper og det hele, ja.
Her kan du høre lidt af kong Frederiks tale på Færøyene, iført nationaldragt, i et klip fra DR.
Et hav af familiebånd binder os sammen, på tværs af det hav, der skiller os ad. De bånd gør os stærkere, for ingen er en ø. Tak for jeres hjertelige velkomst.
Det känns lite kolonialt. Man kommer inte ifrån det liksom, att här kommer kolonialherren och sätter på sig urinvånarnas dräkter. Men jag undrar också, vad är det de vet som vi inte vet? Eller är det här ett skådespel bara? Eller Frankrike, eller framförallt Macron som vill vara den stora ledaren i världen. Markerar han Frankrikes närvaro på ett sätt som kanske är omotiverat, eller är det här faktiskt precis vad som behövs? Som medborgare sitter man ju bara i Norden, sitter man ju bara stirrar. Och som svensk så blir jag ju så här vad stort Norden är.
Ja.
Jag har inget förhållande till Färöarna eller Svalbard eller någonting sånt där. Det måste vara som kanske norrmännens förhållande till Östersjön eller någonting. Så det är någonting där borta som man inte riktigt har fysisk kontakt med. Men ja, fascinerande.
Jag hoppas
att det är ett skådespel. Det är vad jag hoppas. Jag vill inte att det här ska vara riktigt, på riktigt.
Jag tror det är mjuk makt.
Mjuk makt, ja. Det är det som är frågan.
Men ja, alltså den norske kongen säger ju att det är liksom uppe vid Svalbard, och den ö, alltså Bjørnø, som han har varit på, är vad heter det, så kort över till de russiske atomvåbenarsenaler, ikke? Og ubådene og sådan noget, at der er en meget, meget stor strategisk betydning for den her ø. Ikke? Mm. Og det er derfor, han tager derop og bliver kørt rundt i traktorer. Det går ud på, ikke?
Samtidigt så er det ju, jag tycker det är fascinerande att se hur Danmark är pressade från två håll. Vi har ju pratat om det här nu hela året, men från USA eller från Ryssland då, vad gäller Norge så här, men samtidigt så är det i dansk fall så är det att urbefolkningen kräver sina rättigheter. Jag var tvungen att jämföra Grönland med Färöarna eftersom båda nu vill ha ökad självständighet och se vad är det för skillnad på de här. Har de olika förutsättningar för att klara av det här? De har ju lika många invånare. Det är 54 000 på Färöarna och 56 000 på Grönland.
Färöarna har forskjellige människor.
Helt olika människor. Och extremt mycket högre BNP på Färöarna. De har en export av saker och ting som är väldigt attraktivt.
Fisk.
På Färöarna så föder man två barn per kvinna. Det är mycket högre än i Danmark eller Sverige och Norge, Finland. Medellivslängden på Grönland är 71 år och på Färöarna 80. Mm. Så de har ju helt andra liksom, muskler när de säger så här, vi vill ha ökad självständighet.
Ja, det, alltså, ja helt klart. Och, alltså, Grönland, som vi har talat om tidigare, så har Grönland ju heller inte hjemtaget de ansvarsområder de kunde för liksom att demonstrera den praktiska självständighet som så kunde föra till att de för exempel kunde bli medlem av WTO eller mm. ja, vad vet jag, den olympiska kommissionen eller fiskeriorganisationerna. Mm. Där är Färöarna ju långt längre alltså, yes. i förhåll till det, ikke? Men det är riktigt. Alltså, och jag tänker på, alltså, de har ju en högre födelsrate än något land i Europa närmast, ikke? Mm. Alltså bortsett från är det Ungern, hvor man också har fått födelsraten upp, ikke? Och det är ju begge två mycket konservativa och religiösa nationer. Så konservatismen och religiositeten är väl så det där, vad heter det, liksom vill rädda Europa från det här kollektiv självmord vi är ved att begå vi simpelthen inte har någon få någon barn för framtiden,
ikke? Färöarna har ju också, vi hade ju en gäst från Färöarna i vårt program
det hade vi för allt för länge sedan.
För allt för länge sedan, men det som jag tyckte var så fascinerande där, det var ju när, jag tappar bort namnet på vår kamrat, men när han berättade om hur stor handel man har med Ryssland vad gäller fisk till exempel. Mm. Att de blir både sårbara men starka i det där, tyckte de själva. Så. Yeah.
Men
det folk är inte, omvärlden är irriterade på dem, men de tycker liksom, vi har väl rätt att handla med vilka vi vill. Och vi satt bara och gapa.
Yeah.
Det har skett mycket i den tid på Färöarna också i den diskussionen.
Det är sant, och det här var ju före
det är riktigt, det Ukraina-kriget
nu det senaste, tror jag.
Ja, och så i Grönland kan man säga att Frankrike nu upprättar ett generalkonsulat och USA upprättar en direkt flyrute mellan USA och Grönland. Man kan nu flyga från New York till, till Nuuk direkt flera gånger om ugen. Intressant.
Tänk om det blir en sån här massturism så att Grönland kommer bli så blomstrande och sen kommer de bli jättesinta arga på alla som kommer. Och
ja, och vet du vad, Åsa?
Exploaterade.
I Grönland har man faktiskt alene på turismen de senaste år skapat en bruttovärditillväxt på mer än 1 miljard kronor.
Mm. Oj!
Det är ju en stor del av nationalbudgetet.
Mm. Men jag läste saken om då kung Harald och dronning Sonja besökte Björnöja, som är ju en väldigt liten ö, och de skulle egentligen fly till land med helikopter. Det gick inte för det var så mycket tåke och de måste ta båt in, och först måste då dronning Sonja resa in för att rekognisera för att säga det är grejt, kungen kan komma. Och han har aldrig varit på Björnöja, och så säger han i reportagen att det är alltid dronningen som plejer komma först på städer.
Ja.
Jasså. Och så går han i land och blir alltså kört på denna traktorn över öen, och det är så där är något väldigt nordiskt i detta dag.
Norsken, svensken och dansken.
Dokumentarserien Den sorte svane satte Norden och särskilt Danmark och Norge på hodet då Mira Smajic, jurist med bånd till undervärlden, blev mullvarp för en grupp journalister och avslörte en världen av vitvask och våld. Men nu är 2 nya och chockerande episoder ute, och varför är du så upptatt av den, Hasson?
Ja, altså prøv at høre, det er, ja, hvad skal jeg sige, det her er det vildeste. Altså afdækningen i første sæson af Den sorte svane, altså forbindelserne mellem underverden og oververden, var vild, ikke? Men det her, det er helt sindssygt. Altså her der har vi jo altså afdækning af politimetoder, ikke? Som bliver kaldt Stasi-agtige. Man beskylder politiet for at begå justitsmord, ikke? Eller anklager dem for at begå justitsmord, ikke? Og forvanskning af beviser, overgreb mod pressen osv. Og det er ikke hvem som helst, der kommer med de her udtalelser. Det er sådan set en pensioneret dommer og retspræsident, en tidligere top PET, altså politiets efterretningstjenestemand, ikke? Og en norsk ekspert i politimetoder, ikke? Som gisper over, hvad det er, der foregår i Danmark. Ikke? Fordi det, der foregår, det er, at det, der i Danmark hedder NSK, som er National Enhed for Særlig Kriminalitet, har nogle ansatte, som mener, at de må begå ulovligheder under indhentningen af oplysninger fra en kilde. Og kilden er jo så den legendariske, må jeg efterhånden sige, Amir Smajic, ikke, som også var med i første sæson af Den Sorte Svane. Altså, det er jo lavet i samarbejde med NRK og SR, så jeg går ud fra, at den her, de sidste to afsnit af serien også vil blive sendt på de nationale kanaler i jeres land, ikke? Eller er de allerede ude?
De er lagt ud. Jeg har ikke fået sett endnu, men du har sett også.
Ja, jeg har sett. Jeg tycker det stämmer ganska bra när du säger, Hilde, att i Norge och Danmark så har den svarta svanen, vad sa du, gått på huvudet? Sa du det?
Alltså den har satt mycket på huvudet. Den har det, för att den faktiskt förde till konkreta lagändringar. Och massa bilateral snack och konkrete diskussioner, både politisk, men på embedsmannsnivå. Ja,
altså første sæson.
Ja, første sæson. Ja.
Mm. Just det. I Sverige så har inte intresset för den här dokumentären alls varit lika stort. Och jag tror att det har att göra med att vi har så väldigt mycket dokumentärer om vår egen kriminalitet, så att säga. Det är massor hela tiden, så att det här flög lite under radarn jämfört med hur det är hos er. Vi har skrivit om det så här, men inte alls på samma sätt har det debatterats. Jag har ju sett om hela Den svarta svanen, så jag har sett den två gånger nu.
Oj.
För att jag tycker att den är så, som journalist så tycker jag att den är så etiskt djupt problematisk. Jag tror inte att det hade varit möjligt att göra en sån här dokumentär i Sverige på det där viset. Jag saknar byggnadsställningen bakom det journalistiska arbetet. Jag vet, som journalist kan man inte berätta precis hur allting har gått till, men jag skulle ändå vilja veta, hur gick det till när Amira Smajic kontaktade TV2, eller var det TV2 som kontaktade henne för att få henne att ställa upp på någonting som är fullständigt livsfarligt för henne. Det är helt livsfarligt för henne att med namn och bild, filma den här brottsprovokationen som hon utsätter andra människor för. Vissa av dem har ett fruktansvärt våldskapital.
Mm.
Att hon sen lurar TV2 hela tiden, det är en annan sak. När hon sen på slutet säger att hon vill inte att det här ska sändas, så undrar man också, hur på för sätt argumenterar hon? För där har de klippt väldigt, väldigt hårt i hennes samtal med producenten och Mats Brygger. Det är väldigt, väldigt hårt klippt. Och jag som tittar och undrar, vad anför hon för argument? Framstår hon bara som obstinat och svekfull och arg. Men är hon rädd? Det skulle jag vilja veta.
Mm.
Förstår hon vad det här kan leda till? Sen tycker jag också att det är, jag förstår kritikerna i Danmark som menar att TV2 slingrar sig när de säger att de inte talade om det de visste, nämligen att hon också samarbetade med polisen. Att de inte talade om det för att de ville skydda henne. För att hon inte skulle bli ännu mer utsatt. Men det farligaste som hon någonsin kan göra är ju att sitta i TV2 med de här gangstrarna och lura dem att begå brott. Farligare än så kan du liksom aldrig göra dig, så att säga. Eller hamna i. Du kan aldrig hamna i en sån farlig situation som i det. Så tänker jag.
Mm.
Är du enig i Hasse, egentligen?
Alltså, jag är ju inte journalist som I är. Alltså, jag har ju inte den uddannelse. Jag känner en smule till de journalistiska principer och juran inden for faget, ikke? Men det er ikke ret meget, jeg ved om det. Altså, jeg har ligesom i mine år i medierne fungeret på en anden måde, og nogen har haft min ryg, ikke? Mm. Altså, nogen har sikret sig, at det, jeg gjorde, var inden for rammerne af, hvad man må gøre, ikke? Mm. Så der er jo nogle ting omkring det her, som jeg simpelthen ikke inde i, på ryggraden har på plads, ikke? Det er jeg klar over. Jeg må samtidig sige, at hvis det her havde ligget i hænderne på Politikken eller et andet medie i Danmark, så var den her historie aldrig kommet frem. Og det synes jeg måske er en langt, langt større skandale, ikke? At vi har nogle medier, som er så frygtsomme i forhold til, at nogensinde kom til at bevæge sig på kanten, bare hen imod kanten af de principper, man arbejder under, at den ene historie efter den anden bliver lagt ned. Ikke?
Mm.
Og vi bliver nødt til at vende tilbage til den nye sæson, ikke? Fordi den er væsentlig, den er rigtig væsentlig, fordi her der taler vi ikke om advokater og kriminelle, der i samarbejde begår kriminalitet, der skal snyde staten. Ikke? Her der har vi simpelthen staten, som begår, hvad jeg vil vurdere som ulovligheder, ikke? For at gøre det fuldstændig bevidst. Ikke? Og så er der et efterspil, altså så er der jo det næste kapitel i det her, ikke? Det er, hvordan reagerer magten og andre medier på den her afdækning. Ikke? Magten er ikke specielt farvet. Altså, både justitsministeren og statsministeren siger, at danskerne kan stole på det danske politi. Ikke? Og at det der er interessant, det her, statsministeren har faktisk ikke set de nye afsnit af sæsonen, af serien, vel? Da hun så første afsnit, der udtrykte hun, at hun var ved at kaste op over det, hun så. Ikke?
Mm.
De andre medier er tilpas chokeret over, at der foregår det her inden for politiets rækker, men de er altså faktisk mere chokeret over TV2's metoder. Ikke? Og det er jeg i chok over.
Altså,
det forfatter jeg ingenting af. Altså.
Nej. Men jeg er helt enig med deg, Hassan. Og det kom en kronikk denne uken her, skrevet av Anders Magnus, som er pensjonert journalist, som skriver om pressens blindsoner. Og jeg husker at den første sesongen av Sorte Svane kom, så snakket jeg med folk i Danmark, og journalister og folk i rekken rundt, som sa, ja, men alle visste jo at den advokaten, han som heter Nikolaj Dyr og var en medhjelper, alle visste jo at han gikk på og brukte dette og dette av stoff. Alle visste jo at de holdt på denne måten. Alle visste jo dette. Og da lurer jeg på, men hvorfor har man ikke gjort journalistikk på det? Og der er mange, mange, mange blindsoner både i journalistikken, i måten vi utvelger saker på, hva det er vi villige til å se. Ja, jeg tror også at Mats Brygger, som er journalisten bak dette, gjerne kan gå over lik for å få en god historie. Han har gjort mange dokumentarfilmer der han har gjort nærmest det, og utstilt seg selv også. Det er alt for få som gjør det.
Yeah.
Og det betyr at vi får ikke endring heller. Det at den sorte svane faktisk fikk så konkrete konsekvenser i lovverket, det sier noen ting.
Det håller jeg med om, men jeg tenker også at journalister måste være forsiktige med hur man hanterer källor. Altså om man får någon som ställer upp och säger si och så och si och så, det här kan jag göra si och så. Och sen absolut sen ångrar sig eller det är krångel eller sådär, så tycker jag att det ska vara ganska transparent. Och jag tänker också att jag skulle vara livrädd om jag var någon som ville berätta någonting för journalisterna på TV2 från och med nu.
Men där kan TV2 ju inte göra något riktigt, för på det tidspunkt, hvor de beslutter sig for ikke at fortælle offentligheden, at Amir Smajt samarbejder med politiet, så er det for at beskytte deres kilde. Ikke? Og det bliver de nu kritiseret for. Ikke?
Mm.
Så det er jo som om, at TV2 ikke i denne her sag får en chance for at overholde principperne, fordi så vil man også kritisere dem for at have overholdt dem. Mm. Ikke?
Ja, fast hvad de siger er jo, at de vil skydde hende for at hun ikke skal råka illa ut. ut. Mm. Hon, hon kan ju inte råka mer illa ut än,
jo, hvis hun,
än det
hvis det kommer fram att hon har samarbetat med politiet, det är det värsta man kan göra. Så det är värre än att medverka i en dokumentär. Alltså att vara politistikker, som det heter,
är
det värsta du kan göra. Det sätter dig strax i livsfara.
Ja. Men när de ändå faktiskt berättar det i slutet på... Mm. De berättar ju ändå det sen. Så, eller så här, det var ju andra medier som avslöjade att det faktiskt var så. Mm.
Yeah.
Och då ljög de väl TV2?
Nej, alltså när det kom fram i andra medier så laver TV2 din efterföljande avsnitt, hvor de så fortæller om att Amir Smajic samarbejder med politiet, fordi det är framme.
Okay. Hiss
och diss. Är danske socialdemokrater Nordens svar på alternativ för Deutschland? Det ska vi snart dyka ner i, men först, vad har glädd oss och vad har irriterat oss den sista uken? Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Och så.
Ja, jag fortsätter på det här gängkriminella temat här. Veckans hiss för mig, det är att Sveriges Television, som alla i Norden kan titta på, nu har en dokumentär i 5 delar av Diamant Salihu om Foxtrot-nätverket, och den anbefalles.
Mm.
Veckans diss för mig, det är att den svenska arbetslösheten är rekordhög. Den ligger på drygt 10% enligt SCB. Och ändå så är inte det här en politisk fråga.
Mm.
Skärpning, säger jag.
Och samtidigt har dere fått flera dollarmiljardärer än någon andra i världen.
Det finns några här som mår väldigt bra i Sverige. Du då, Hassan?
Jo, alltså min uges hiss vill nog komma lite bag på er. Men jag hisser att fler än 200 danska författare har ställt sig fram och kritiserat statsministern. De mener, man bør anerkende Palæstina som stat og stille krav til Israel. Fint, at forfattere udtrykker deres holdning. I forlængelse af det vil jeg så sige, at det undrer mig, at der ikke findes en eneste dansk forfatter i kongeriget Danmark, der tør stå frem og støtte Israel. Men det er bare en lille fodnote. Min dis er i forhold til den her store befolkningsudskiftning, vi hele tiden taler om i relation til immigration og flygtning og, og hvordan tingene kommer til at udvikle sig og sådan noget. Jeg er så træt af den diskussion, når det samtidig er sådan, at ingen vil sørge for, at der kommer flere danskere til verden ved at føde dem. Og du, Hilde?
Min hiss går til utdanningsminister Kari Nessa Nordtun, som har endelig åpnet opp for at skoler skal få beskjed om eventuelt voldelige elever de får inn, sånn at de kan ta affære. I fjor ble det registrert nesten 8000 såkalte hendelser i skolen i Oslo. 200 av de var kritiske, og tallet er rekordhøyt. Min diss, den går til prinsesse Märtha Louises ektemann Durek Verrett, som nå vil saksøke podcaster, journalist Fredrik Gressvik, pressen og hele det norske folk for at Gressvik har tullet med at sjamanen, blant annet fordi hans såkalt magiske plastamuletter, som liksom skulle kunne kurere alskens sykdommer, og for ikke å snakke om påståtte vaginarenselser, der Durek med egne hender kunne fjerne uheldige spor, for å sitere Nettavisen. Sjamanen mener at han har utvidet rettigheter siden han er amerikansk statsborger. Jeg kan si at jeg ser frem til den rettssaken. Hiss og diss. Asylsenter utenfor Europa, nullvisjon for asylsøkere, tvungen integrering eller tvangsflytning av innvandrere fra utsatte områder. Lenge har det vært alt som ytre høyre i Europa har ønsket seg. Men det er de danske sosialdemokraterne under Mette Frederiksen som virkelig leder an her.
Hvis man vil bo i Danmark, så skal man respektere vores danske værdier. Det er ikke noget, man bare skal sige. Man skal eje dem, og man skal leve dem. Og hvis ikke man kan det, så er Danmark jo ikke det rigtige sted for dig at være.
Er den egentlig nogen forskel på henne og veninden, den italienske statsminister Giorgio Meloni i Italias brødre? Det lurte jeg på efter at jeg læste intervju med statsministeren i danske BT. Her langer hun ut etter store deler av dansk næringsliv, Hun mener de konstant forsøker å få lempa utlendingspolitikken for å få mer utenlandsk arbeidskraft. Hun sier vi skal ikke ha så mange som kommer fra Mellomøsten som utenlandsk arbeidskraft. Det er heftige ord fra en sosialdemokrat i Norden. Hva tenker dere? Er Mette Fredriksens parti i Nordens svar på alternativ for Deutschland? Også?
Ja, alltså om man tar det där som exempel så tycker jag väl inte det. Alltså, varför är man emot stor arbetskraftsinvandring? Det har Socialdemokraterna i Norden faktiskt alltid varit. Det är de här sista åren som det har varit väldigt liberala regler. Och i Sverige så har vi haft naturligtvis världens liberalaste regler för arbetskraftsinvandring. Men det är stora rapporter och vi vet också mänskliga erfarenheter att det är social dumpning som det innebär. Mm. Med en förslumning av arbetsmarknaden, människor som kommer hit och arbetar väldigt, väldigt billigt och inte har några rättigheter. Och därför måste man ju naturligtvis diskutera vad den här utländska arbetskraften liksom ska vara till för.
Men Åsa, bara för att komma med ett litet exempel där, för att det är 16 land som hon har lyst att ha folk från.
Exakt.
Så det är USA, Storbritannien, Singapore, Kina, Japan, Australien och så vidare och så vidare.
Det är samma sak i Sverige att Socialdemokraterna är emot den oreglerade arbetskraftsinvandringen när det kommer okvalificerad arbetskraft hit som skulle kunna, alltså som ersätter andra då, skulle kunna göra jobb, säger man. Men däremot så vill man ju ha hög utbildade som kommer hit. Då är det inga problem alls. Men vad jag förstår så säger Mette Fredriksson, hon använder ett ord som jag fick lära mig här. Att det är väldigt många som hela tiden försöker att lämpa. Mm. Det betyder alltså att man försöker slippa jobb, slappnar av. Att man, ja.
Eller att den prövar att tillpassa.
Ja, eller att lyssna på vad heter det, reglerna, ikk? Alltså att
lämpa på reglerna, lösna på reglerna.
Att lyssna reglerna, att göra dem mer
flexibla.
Flexibla. Ja, precis. Aha, det är det betyder. Oh, gud, jag har verkligen försökt förstå det där.
Men hon anklagar ju för exempel dansk industri, alltså vad heter det, arbetslivets huvudorganisation, ikk? För att försöka lista invandrare in, ikk? Och så säger hon ju rätt direkt vad det handlar om, att man önskar inte fler invandrare från de här MENAP-länder, ikk? Som ju består av muslimer primärt, ikk? Kan man säga. Men det må man ju inte göra i reglerna. Så därför formulerar man sig annorledes, ikk? Och laver liksom regler. Så lige nu, man ska försöka att formulera några riktlinjer som gör att verksamheterna kan få invandring till, men att det samtidigt inte kan vara invandring från de här länder, MENAP-länder, som ju ifølge statistikerna skapar problem i Danmark med kriminalitet och så vidare, ikk? Och därför så gör man sådan något med att man ska ha att det ska vara landet som Danmark har investerat i, ikk? Eller som har investerat i Danmark, ikk? Eller det kan vara ett EU-kandidatland och så vidare, ikk? Som man så sänker kraven för. Lige nu är det ju ett krav till att utlänningen i Danmark ska tjäna, ikk? De ska tjäna över 500 000 kronor om året, ikk? För att kunna komma här till, ikk? Det blir satt ned till 300 000 för de här 16 länder på den här listan, ikk? Och det är ju sådan man blir nödt till att bevega sig när man har tillslutit sig de här internationella konventioner, ikk? Som gör att man inte må diskriminera på bakgrund av religion och etnisk upprinnelse och så vidare.
Vi har precis samma sak i Sverige. Tidigare regeringen har skärpt inkomstkraven för att man ska få komma hit och så. Socialdemokraterna är med på det också.
Men mitt poäng här var inte att diskutera invandringspolitiken, men retoriken. Ja. För Mette Fredriksen har ju flera gånger också stått samman med Italiens statsminister Giorgio Meloni och bland annat leda an ett uppgör med den europeiska människorättighetsdomstolen i Strasbourg. der budskapet klart, mer makt til nasjonalstaten, og yeah. ikke minst fordi at den vil ha muligheten til å kaste ut terrordømte og så videre. Men yeah. det er, og blant annet fordi at Danmark er dømt for å utvise en somalisk mann som er dømt for ran og tyveri og besittelse av våpen og narkotika, blant annet. Men, yeah. men la oss, jeg samler opp på en del utsagn, for jeg bare synes det er interessant når en sitter og fordømmer ytre høyre partiene i enten om det er Østerrike eller Italia eller Polen eller, eller Tyskland. Mette Fredriksen sier for eksempel sånne ting som at Danmark skal være Danmark. Hun sier hvis du tar Koranen ordrett er den absolutt ikke forenlig med det danske samfunnet, det er en lovbok. Hvis man kommer til Danmark, må man tilpasse seg danske verdier. Vi vil ikke ha parallellsamfunn og ghettoer. Vi ønsker null asylsøkere. Og det er jo egentlig ganske mye det samme som AFD sier når de sier vi må stoppe masseinnvandring. Europa er under angrep. Islam hører ikke hjemme i Tyskland, som det er blant annet sagt. Hva er forskjellen her? Er det noen forskjell?
Jag ska bara säga att det här med Meloni är väldigt intressant därför att Danmark och Italien och några till, de samlade ju också sig till ett upprop att man ville ha än mer skärpta asylregler för Europa.
Mm.
Och de fick inte med sig Sverige på det, inte ens den svenska tidigare regeringen ställde upp på det. Så att Danmark, de är lite mer edgy här, det kan man säga.
Yeah.
Ja, jag tycker att den här retoriken som du ger exempel på, Hilde, den är ju väldigt det krasar i mina öron när jag hör det där, för att så pratar inte svenska socialdemokrater, men man vill ju samma sak. I Sverige yeah. pratar man också om svenska värderingar om man är socialdemokrat. Socialdemokraterna pratar också om att de inte vill ha några parallellsamhällen. Socialdemokraterna tävlar med tidigare regeringen om vem som mest har stramat åt asylinvandringen och sådär. Men retoriken är inte alls som den i Danmark. Men politiken är precis densamma. Så det är klart att det är intressant att liksom sätta på spisen som du gör här, Hilde. Om man samtidigt har den här antifascistiska argumentationen. Bla bla, som man har hållit på med och vevat år efter år efter år.
Nu blir jag lige nødt til att spørge, fordi altså, udover att sige, vi önskar nul asylansøger, ikke? Som jo er ret kontroversielt, fordi vi har jo tilsluttet os en flygtningaftale, ikke? Men hvad er det ud over det, som er kontroversielt ved det, Mette Frederiksen siger i jeres ører?
Koran, det er, altså når hun attackerer Koranen på det viset. Jamen, det skulle være svårt i Sverige.
Når hun siger, at hvis man tager Koranen for dens pålydende, så er den, hvis man tager den for dens pålydende som lovreligion, så er den uforenlig med...
Jo, men nu vill du diskutera själva sakfrågan här, men den retoriken har vi inte i Sverige.
Okej, okay. Jamen jag kan rapportera för Danmark att Mette Frederiksen står sådan cirka mitt i centrum av debatten, ikke? Hon är inte ute på någon fløj. Mm. Alltså där är folk där säger meget mere direkte, vill jag kalla det, så måske ting om flyktingar, invandrare och islam och muslimer i Danmark. Alltså där hon har placeret sig i midten, ikke ude på højrefløjen i Danmark.
Men det,
så der er ingen, der tænker om hende her hjemme, at hun er fascist, ud over dem, som måske er på den yderste venstrefløj.
Forskellen her er, for hvis en skal dykke ned i det, da, er der forskjell? Og jeg har et forslag til dere. Og en forskjell er at Mette Fredriksen bruker det som retorisk grep for å legitimere strengere krav til assimilering og trosfrihet, men innenfor et sosialdemokratisk rammeverk.
Visst.
Altså hun fokuserer på demokratiske og kulturelle verdier. Men ytre høyre og en del av de partiene, men også Meloni for eksempel i Italia, bruker sånne standpunkter for å mobilisere nasjonalistisk frykt. Altså at du legitimerer etniske og religiøse restriktioner og flørte mye mer med autoritær politikk. Og jeg må innrømme at for min del så er Mette Fredriksen det er noe frigjørende i det. Det kraser ikke i mitt hoved.
Mm-hmm.
Fordi for meg så er det også et eksempel på en politiker som tør snakke sant, men gjør det innenfor rammen av det liberale demokratiet. Mens hvis du hører en politiker som ifra AFD for eksempel, som i mye, mye større grad spiller både på den frykten som i det, og hatet som i det. Altså, hun opprettholder jo en respekt for demokrati og religionsfrihet og pluralisme.
Ja, ja,
men hun vil bare ikke, og det skal ha en betydning for den danske samfundet og den danske samfundsmodellen.
Det er rigtigt. Ja, ja, helt sikkert. Men så kan man jo samtidig sige, at på andre områder kan Mette Frederiksen jo agere ret totalitært, ikke? Altså har indført love, som man efter min overbevisning kun indfører i lande, hvor det totalitære skal være dominerende. For eksempel koranloven.
Mm. Ja, ja, verkligen. Nej, men jag tänker när jag ser att det krasar i mitt huvud så är min liknelse ungefär den här. Ni vet den här gamla, en gammal radio där man skruvar och skruvar för att komma in rätt kanal. Så kan det låta. Sen så, och så, om det här hade varit Sverige, då hade jag tänkt, åh gud, nu har jag liksom kommit in på en dansk kanal här. För så där pratar vi inte i Sverige. Det var det jag menar med att det krasar i örat. Det som gör Mette Frederiksen lite speciell också som socialdemokratisk ledare, det är att hon har haft en tydlig reform för LO-kollektivet, nämligen den här pensionsreformen som hon drev igenom för 4-5 år, tre år sedan. Med en sån retorik som liksom verkligen handlade om att hon ville nå arbetarklassens väljare. Och det har vi ju inte heller i Sverige. På samma sätt. Så, och den kombinationen med, nu ska jag inte överdriva de danska socialdemokraternas reformvilja, det vill jag inte göra, men hon har ändå haft mer av det än vad socialdemokraterna i Sverige har haft. Men hon har också haft mer av en invandringsfientlig retorik än vad de svenska socialdemokraterna har haft, även om man vill samma sak.
Ja.
Ja, og det er jo noe med at det danske sosialdemokratiet kombinerer streng innvandringspolitikk med klassisk velferdspolitikk, da, og fokus på fellesskap og en viss grad av omfordeling, mens de ytre høyrepartiene som vi snakker om her, ofte kombinerer streng innvandringspolitikk med skattekutt og svekkelse av rettigheter for minoriteter og liberalistisk økonomisk politikk, selv om Meloni har gjort noe annet etter valget, men Meloni er jo koblet direkte til fascistiske bevegelser, ungdomsfascistiske bevegelser,
ja, ja.
Som det har blitt avdekket flere ganger, som jeg tror at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis vil støtte. Men de opptrer som to gode veninner.
Ja. Jeg vil samtidig sige, på det her område, i forhold til det vi jo egentlig også taler om, ikke? Altså den muslimske indvandring og et eller andet forsøg på at overtage vores nationer indefra, ikke ved hjælp af islam eller kulturændringer og så videre, ikke? Så har Sverige lige nu valgt at handle og har udarbejdet en kortlægning af de religiøse miljøer, ikke? Jeg ved ikke, om man er inspireret af den store undersøgelse i Frankrig, der netop er kommet frem om det muslimske broderskabspåvirkning af samfundet. Men i Sverige har man i hvert fald besluttet sig for at granske sine egne forhold på nyt. Og det synes jeg er helt vildt spændende og meget godt gjort af Sverige, at man ligesom sørger for, at det her ikke forbliver retorik, men gørs konkret, ikke? Altså foregår de her ting eller ej, ikke?
Jeg tror rigtig Sverige, spændende. Ja, jeg tror Sverige er, jeg ved väldigt lite om den här undersökningen, men det ska bli spännande att se vad som händer med den. Sverige är inspirerat av den interna debatten här.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Broen, Øresundsbroen, som knytter Danmark og Sverige sammen. I år er det 25 år siden den åpner. Men du ville jo ikke ha denne broen også. Du ville faktisk holde deg helt for deg selv.
Jeg elsker den der broen, som er nesten 8 kilometer lang. Jeg har åkt over den mange ganger. Nej, jeg tilhører dem der, som stod og demonstrerede mot den her broen.
Du demonstrerede til
og med? Ja. Den enda gången som jeg har engageret mig i en miljøfråga, mot kärnkraft också, når jeg var et barn. Men Vi hade på den här tiden en statsminister som hette Ingvar Carlsson, socialdemokrat. Han var han som tog över efter Olof Palme. Och det var ett joke kring honom att han såg ut som en fot. Han själv förädlade det där till att göra ett varumärke att han såg ut som en sko.
Ja.
Och då ropade vi, Ingvar, Ingvar, höger sko. Vi vill inte ha någon bro. Och så ropar vi också bron över bäcken och sossarna kan ta sig i häcken, det vill säga i numsen. Och så, ja. Det gjorde jag.
Och varför vill du inte ha bron?
Nej, men jag förstår att Hassan skrattar nu. Ler när jag berättar här att argumentet var någonting om fiskarna i havet var det var. Jag vet inte som att det skulle vara bättre med de här färgerna. Det var så dumt så.
Jeg er glad for, at du kan se, at det var dumt. Altså ja. Især fordi de miljøundersøgelser, man udførte i forbindelse med bygningen af Øresundsbroen i årene op til, var så ekstremt omfattende. Ikke? Man overvejede, hvordan man kunne beskytte de få sæler, som svømmer igennem Øresund. Ikke? Altså alle, fra alle de omkringliggende lande, var interesseret i at beskytte det her havmiljø. Ikke? Jeg tror ikke, det handlede om miljøet. Jeg tror simpelthen, det handlede om, at København var i gang med at genetablere en bro til sine gamle danske regioner, altså vores Donbas, ikke? Skåne, Blekinge og Halland, og at man følte sig truet fra Stockholms side.
Ja, det kan vara någonting sånt, men faktiskt samtidigt så är det ju ändå så, skulle jag säga, ni får rätta mig om ni tycker att jag har fel här. Samtidigt som vi får den här bron och bygger ihop liksom våra länder, så är det ändå, tycker jag, under samma period som Danmark vänder sig bort från Norden ännu lite mer än förut. Och blickar bara ner åt Frankrike och Tyskland och de är så kontinentala och sådär. Håller du med, Hilde? Förstår
ja,
du
ja, fullständigt. Det har änt på sig nu då. Mm. Jeg er blitt sitert i politikken denne uken på at jeg spidda det hele.
Er det for noe?
Jeg spiddet. Hva er det på svensk?
Du spidde?
Nei, spidda. Og så satte et spyd inn i.
Aha, eller, du kastet et spyd inn i.
Eller hva heter det når du spidder noe da? Det må jeg finne ut av. Men i alle fall at jeg spidda det danske Norden-engasjementet med å si at det er når først Danmark blir klemt at de snur seg mot Norden, og det har en jo begynt å gjøre nå da. Men denne broen, og at det førte til at danskene snudde seg bort, det mener blant annet Anders Linde Laursen, professor i etnologi og verksamhet eller noe sånt ved Malmö universitet, ifra et klipp på SR. Her kan du høre.
På svensk sida så finns det ett genuint intresse för att leka sig i, engagera sig i brofrågor. Medan för dansk sida så är det, jag skulle säga, nästan enbart en infrastruktur.
För han säger här att, och det är det motsatt av jag trodde, för han säger att svenskarna är mycket mer upptatt av danskarna än danskarna är upptatt av svenskarna.
Absolut, visst är det så. Visst är det så.
Är det sån?
Ja. Gud ja. Det tycker jag nog. Utom i den här podden. Då,
men kanske. Så säger han också, det är ganska morsomt, för han säger också, han refererar till danskar som har bott 20 år i Malmö och som inte är integrerat.
Alltså hvordan integrerar de? Lever i parallellt samhälle.
Ja, de lever i parallellt samhälle i Malmö i 20 år. Ett dansk parallellt samhälle.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
Det är noen uker til vi er tilbake på luften nå. Dette er faktisk det siste programmet for denne sesongen. Hva tror dere? Tror dere verden består i august? Åsa?
När vi spelar in det här så sitter vi alla och väntar på vad Trump menar med att USA ska hjälpa Israel på ett eller annat sätt. Vi får väl se om vi ses igen.
Ja.
Vad tror ni?
Altså, jeg ved godt, det er helt grotesk, ikke? Især fordi jeg jo er pessimist af natur, ikke? Men altså, måske har jeg en psykologisk brist, som gør, at når verden brænder, så føler jeg mig godt tilpas. Det kan jeg ikke udelukke. Men jeg har det sådan, at jeg er meget optimistisk på den måde, som verden udvikler sig. Jeg synes, at vi er kommet fri af nogle gamle, tyngende, destruktive systemer. Og det er på den mest uventede og chokerende måde, at vi er kommet fri af dem på, ikke? Men der sker ting i verden lige nu, ikke? Og jeg har en barnetro, en optimistisk barnetro på, at det hele lander meget bedre. Ikke? Mm. Måske ikke ved hjælp af de redskaber, vi havde håbet på eller ønsket, men jeg tror det. Ikke?
Jeg tror på ingen måte det.
Nej, det tror ikke jeg heller.
Og det er jo sånn, og i alle fall hvis en begynner å snakke om nå at en skal ha en rask og effektiv krig i Iran. Altså, Irak står liksom bare og blinker.
God morgen.
rett foran, eller Afghanistan. Det har aldri fungert.
Inget historisk fungert.
Og det verste er når jeg leser sånne ting som at Trump poster en samtale han har haft med sin israelske ambassadør i Israel, eller en amerikansk ambassadør i Israel, som skriver at han har bedt Gud fortelle han, og Gud har sagt at det er rett å angripe. Og da får jo jeg alle de der apokalypse, Armageddon, Gog og Magog, tankene sigende opp, så det... Altså, du kan si det så mye du vil, Hassan, at vi er blitt kvitt destruktive systemer. For min del... Der jeg sitter,
jamen, så er det siger jeg ikke.
Ikke altså, noe, det er ikke, nej.
Det er ikke sådan, så jeg siger. Ja. Jeg siger, jeg føler, at vi er ved at vriste os fri af nogle destruktive, uformulerede systemer, ikke, som bare har fået lov til at køre. Det har vi jo alle tre talt om. I al den tid, jeg har kendt jer, har vi alle tre talt om, hey, vi ligger altså i slipstrømmen af noget, som blev skabt for det gode, men endte med at drive det onde. Ikke? Det har vi talt om i år efter år, ikke?
Men kan vi ikke, fordi i og med at det er nå sommerferie, og vi skal forsvinne hver til vårt, så er det jo noen ting vi kanskje ønsker å lese eller se, og noe av det jeg har lyst til å lese i sommer, som jeg faktisk ikke har lest enda, er at jeg skal lese Mastak Shafaens roman Skinnende døde, som jeg har hatt på mitt imaginære nattbord i noen år etter at den kom ut og ble nominert 2021 til kritikerprisen, som tar utgangspunkt i forfatterens egne opplevelser fra den 8 år lange krigen mellom Iran og Irak, og samfunnsendringen i Iran i tida etter den islamske revolusjonen. Og så skriver anmelderen Knut Hoem i NRK, han skrev når den kom ut, «Kanskje ligger kimen til det iranske regimets undergang mellom linjene i denne sterke debutromanen.» Derfor skal jeg lese Mastak Shafaeyans roman i sommer. Så har jeg et par andre ting på lister som jeg har lyst til å anbefale, men hva med dere?
Jeg skulle vilja anbefale Thielska galleriet som ligger på Djurgården i Stockholm. Stockholm är en fantastisk sommarstad och det är många turister som kommer till Stockholm. Även svenska turister tar sig dit. På Thielska galleriet så finns nu en separat utställning av en av världens främsta träskulptörer som går under namnet Döderhultan. Mm. Och när han dog 1925 så var han helt okänd. Och han skulpterade helt vanligt folk som mötte fattignämnden eller de var på begravning eller det är kommunhuset och så vidare. Jag gråter nästan när jag pratar om det här för jag tycker han är det bästa vi har i Sverige. Jag älskar honom och jag älskar detta konstmuseum. Så det tycker jag att man ska göra om man är i Stockholm. Du då, Hassan?
Ja, alltså, jag kom till att bevæge mig ud på Danmarks akvarium, den blå planet, ikke? Der er så forfærdeligt derude, på samme måde med zoologisk have, ikke? Og mine børn, af en eller anden grund, måske fordi de fornemmer min modvilje, så gider de heller ikke at være der, ikke? Til gengæld, når jeg tager dem med på glyptoteket og løber rundt for at finde Hercules-statuen, eller mumierne nede i kælderen, eller figurerne af den danske formgiver Kai Nielsen, Nielsen, så har de det mega sjovt, ikke? Og jeg havde min mellemste dreng med på Statens Museum for Kunst og så en Michelangelo kirkekunstudstilling, ikke? Det lyder pissekedeligt, men vi havde det fantastisk, ikke? Så jeg opfordrer til, at man opsøger de danske klassiske museer og med sine børn, ikke? Fordi de har det bedre der, end de har det med at forsøge at fange en rokke med hånden ude i et fuldstændig katastrofalt overbefolket akvarium.
Altså, ikke? Planetarium er en av mina värsta upplevelser i livet faktiskt. Men du, då måste jag fråga dig, Hassan, har du varit på Tivoli någon gång?
Ja, men det, jag har det lite på samma måde.
Det är tålamodskrävande.
Nej, det är fantastiskt. Det är inte något för mig.
Älskar Tivoli. Jag älskar Tivoli, men jag tänker bara fråga om Hassan och barnen.
Det är slet inte något för mig. Altså, och jag gruer den dag mina barn vill förlanga att vi ska ta dig in.
Du, jag kan ta dig med, jag lovar.
Ja, altså, så udover det vill jag bara lige säga att jag ska fiske krabber med mina drenge. Det älskar de. Och så skal så vil jeg opfordre alle til at se Den Sorte Svanes sidste to afsnit. Mm. Det er meget, meget vigtigt. Og så skal jeg læse gamle bøger og lytte til musik. Jeg har genopdaget mit favoritband Lamb Chop på grund af...
Kim Larsen, nej.
Nej, Lamb Chop på grund af en god bekendt, som har gjort opmærksom på dette fantastiske
band. Det har jeg glemt udtale, Lamb Chop.
Lamb Chop, ja. Og så vil jeg høre C.V. Jørgensen igen. Mm. På baggrund af en lytteropfordring.
Det er især, nemlig.
Ja, især det her sommernummer, der hedder Bellevue.
Ja. Ja, og det du, skal... Nej, du fordi jeg har et par bøger til dig på listen. Jeg læste Sigbjørn Skådens Planterhaug, som er en liten roman, det er en slags kombination av Twin Peaks og en samisk klagesang. Som er også en drivende fortælling om John Edgar Hoover. Hoover er et samisk navn. Det er sånn J.D. Hoover-aktig, som reiste tilbake til Planterhaug, der familien var ifra, og går inn i et mysterium. Og den er også driv å lese. En drivende god roman. Uh-huh. Og en fortelling som beveger seg inn i og ut av magien og i det hele tatt, og veldig morsom i tillegg.
Ni vet at jeg alltid leser en klassiker hver sommer, bruker jeg gjøre. Men ni vet jo også at jeg bruker lese en Jarls saga hvert femte år.
Det gjør
år.
Du faktisk.
Er det riktig?
Ja, så nu skal jeg gjøre det den her sommeren. Jeg skal lese om dem. Det er bland det bästa jeg vet. Jeg skulle vilja anbefale en biografi på svenska. För den som är intresserad av litteraturhistoria. Mm. Nationalskalden Gustav Fröding ställs ett helt nytt ljus, tycker jag, när han berättas av Johan Svedjedal. En fantastisk liten bok. Tycker också att man kan läsa Fredrik Sjöbergs biografi om Sveriges främsta landskapsmålare, Bruno Liljefors.
Ah. Jeg vet at du har anbefalt den før også, Emma Holtens bok Underskudd,
ja.
Danske Emma Holten, som snur opp ned på det økonomiske bildet og hvordan vi ser økonomien, og det er masse å utsette på den boken, vil jeg absolutt si. Samtidig så er det noe ekstremt befriende i å si at, jamfør det du har sagt før i dag, Hassan, at de systemene vi har levd i kan vi kaste rundt på. Hun kaller for eksempel New Public Management for makroøkonomiens mellomlederlag.
Just det.
Det er kontrollens logikk i praksis.
Exakt.
Der kontrollspråket møter en verden av kaos og kriser og kropp, så det føles perverst.
Kontrollens logikk i praksis, den formulering kan jeg godt lide.
Ja, og hun sier også at økonomers største skuffelse er menneske. Menneske som ikke lar seg forutsi, måles eller regne seg frem til, som blir syk, lei seg eller vil noe annet enn det modellen sier. Mm. Og så er det den siste setningen her som kanskje kan være noe å tenke på resten av sommeren. Folk har alltid sagt at ting ikke kan være annerledes. Og det har alltid vært feil.
Det var bra. Den tar vi med oss i sommaren, tycker jag.
Vi, ja, og i slutningen af sommeren skal vi tre jo mødes i Trondheim til Olavsfestdagen.
Mm. Og
jeg vil gerne væde en omgang med jer to.
Hvad det betyder?
At, hvad? Jeg vædde. Mm. Ja.
Hvad? Hvad betyder det?
Betting. Altså,
jaha, vi skal slå vad.
Ja, ja. Mm. En omgang på, at verden, når vi mødes, er et lidt bedre sted, end den er i dag.
Hvem af os afgør det, undrer jeg? Altså, det... finns det nogen dumme?
Oh, ja, det tror jeg. Ja, det vil vi sige.
Det afgør jeg.
Men Hassan, du var allerede innom det, for da vi la ut Spotify-listen sidste uke, norsken, svensken og dansken slagere, så var det en lytter som savnede en slager, nemlig C.V. Jørgensens Bellevue. Og det må jo siges at være sommersangen sin det.
Den kjører vi.
Helt klart. Sommersøn, den nationen holder fri. Lungerne, myggen, selve er det, vi bor i. Solen skinner, og gennem bukonen flager med dannebro og et kaffebord med likør, tør kage.
Det blir siste ord i denne ukens panskandinaviske familieterapi. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, dansker som Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yla Renan og NRK Radio. God sommer!
Stine søndag på B2.
Hvad nu, Philip Faber?
Ja.
Ja.
For tiden med Benedikte Granvig som vært.
Hvis man er til en fest med klassiske musikere, så er der én ting, du kan være sikker på. At det er, der er ikke nogen, der spiller så meget som en tone. Fordi de er så skide trætte at spille det om aftenen.
Jo.
Stine søndag.
Modejournalist Lotte Tegner Fredi. Havde du tænkt over dit udseende?
Nej, det havde jeg ikke. Men så det var der åbenbart nogle andre, der gjorde. Men,
Stine søndag på B2. Hver søndag fra klokken 9 og i DR Lyd.
Godmorgen. Det er blevet søndag den 22. juni. Solen skinner. Klokken er ved at være 8. Og der kommer en radioavis nu. Og efter den, 2 timers direkte P1 morgen.